Hej och välkomna till Vindkraftspodden, en podcast med mig, Olle Hedberg, och med dig,
Erik Rönnold.
Dags för ännu ett spännande avsnitt av Vindkraftspodden, och idag har vi ju förmånen att ha Madeleine Edqvist, partner och advokat vid Mannheim Swartling, med oss här på en jättespännande snack om offshore. Men ja, halvvägs in i terminen, Erik, man ser sommarlovet stunda, men just nu känns det är mycket att stå i.
Ja, verkligen. Det är full rulle här på Nivera och även full rulle privat, så att det är mycket som händer och roliga tider.
Ja, så mycket att stå i, så att du hann ju inte med inspelningen här på Mannheim Swartlings kontor här i Stockholm, utan du fick ju ta det från Skövde. Hur gick det, tycker du?
Ja, det var lite otur. Vi fick inte ihop logistiken på hemmaplan, så att jag fick spela in från Skövde. Och då bilade man betong rakt utanför mitt kontorsfönster, så fick jag sitta hemma vid köksbordet, och därför blev ljudet inte på topp. Men jag hoppas att ni lyssnar ändå och tycker att det blev okej.
Det tror jag, absolut. Men du missade någonting. Det är trevligt att vara där. Det är väldigt fina lokaler de har. Och väldigt roligt att träffa Madeleine. Jag tycker väldigt bra om henne. Så det ska bli kul att få dela på det här samtalet. Men du, nu tycker jag vi kör marknadskollen.
Som vi pratade om förra avsnittet var det en ordentlig catch-up-effekt i slutet på mars med 3 investeringsbeslut. Men även den senaste 2-veckorsperioden har bjudit på intressanta nyheter. Det havsbaserade vindkraftprojektet Aurora har av Länsstyrelsen fått Natura 2000-tillstånd. Länsstyrelsen bedömer att vindkraftparken kan uppföras utan skadlig inverkan på utpekade skyddsvärda arter i ett närliggande Natura 2000-område. Aurora drivs av OX2 och Inka Investment och skulle fullt utbyggt kunna producera 24 terawattimmar på årsbasis. Nästa steg för projektet är beslut från regeringen om tillstånd för att uppföra parken enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Nästa nyhet kommer från vårbudgeten. Där har regeringen meddelat att man gör en extra satsning på 10 miljoner kronor till Havs- och vattenmyndigheten för att korta miljöprövningen i tillståndsprocesser för fossilfri elproduktion. Slutligen har Nordex presenterat den globala orderingången för första kvartalet 2024, vilket var ett rekordkvartal. Nordex har sålt turbiner motsvarande 2086 megawatt i 11 länder, där de största marknaderna har varit Tyskland, Sydafrika och Litauen. Det genomsnittliga försäljningspriset var 0,85 miljoner euro per megawatt, vilket är lägre än förra årets Q1-priser på 0,9 miljoner euro per megawatt. Detta tyder på att den värsta inflationschocken nu kan ha lagt sig på turbinmarknaden.
Ja, det låter ju onekligen positivt. Tack så mycket för det, Erik. Nu kör vi intervju. Hej Madeleine!
Hej!
Hur är läget?
Jättebra!
Välkommen till Vindkraftspodden.
Tack, äntligen fick vi ihop
ja.
En dag och tid och plats.
Ja, verkligen. Och vilken plats. Vi är ju här på Norrlandsgatan 21 i de flådiga lokalerna. Nu förstår man vad pengarna går till.
Nej, det är inte så.
Nej, det skojar jag bara. Men du, vi har ju ett upplägg här där vi vill lära känna våra poddgäster lite mera. Så kan inte du berätta lite om dig själv, var du uppväxt och ja, men vilka val i livet har gjort att du har hamnat här och att vi sitter här och spelar in podd nu, skulle du säga?
Ja, ska vi prata om det hela tiden?
Ja, en timme.
Ja, en timme. ja, men jag kommer då utbildningen från Halland, från Falkenberg. Och när jag skulle börja läsa så hamnade jag i Lund. Jag tänkte att jag skulle bli naturvetare eller civilingenjör. Alltid haft intresse åt det hållet, men det passade inte mig så bra. Så jag slog mig in på juridikbanan istället och utbildade mig till jurist i Lund. Och sen blev jag kvar i Skåne och började jobba på Mannheim Swartlings Malmökontor. Och detta var 2008, så det har gått några år sedan dess. Och ganska snart när jag började så det var en vindkraftsboom de åren. 2008 fram till 2011-2012 ungefär. Mm. Så jag kom in i den svängen, började jobba med vindkraft, mest land, men också lite offshore var ju på gång då också. Och sen blev det mycket miljötillståndsprövningar och kom in mycket, jobbade med klienter i energibranschen brett, elregulatoriska frågor. Har egentligen jobbat med det i den inriktningen hela min karriär.
Men du skrev någon bok också, va?
Nosat upp den?
Ja. Om energirätt. Ja, det var länge sedan jag nosade upp den.
Ja, det var några år sedan jag och en kollega skrev en bok om energirätt i Sverige. Mm. Ja, på engelska då, så det vi redogör för lagstiftningen inom energi i Sverige. Allt från el till gas, kärnkraft, fjärrvärme. Mm. Den skulle nog behöva uppdateras nu. Det har ju hänt otroligt mycket lagstiftningsmässigt sen vi skrev den. Men ja, den har några på nacken.
Ja. Mm.
Du är ju partner nu på Mannheimer Swartling. Skulle du kunna berätta lite mer om er? Vad har ni för bakgrund i ert företag och hur ser historien ut?
Mm. Men Mannheimer Swartling är Sveriges största advokatbyrå och en affärsjuridisk byrå. Och byrån i sin nuvarande form bildades genom att byråerna Mannheimer och Zetterlöf och Carl Swartling gick samman 1990. Och idag har vi kontor på 6 platser. Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel, New York och Singapore. Och vi är cirka 650 anställda, varav 480 är jurister. Vi är 89 partners på byrån. Och vi är en fullservicebyrå, vilket innebär att vi erbjuder affärsjuridisk rådgivning om alla typer av verksamheter och branscher. Och vår byrå är liksom lite unik i sitt slag på det sättet att vi är en så kallad pure lockstep-byrå. Och det innebär att vi fokuserar på gemensamma mål helt utan ekonomiska individuella incitament. För resultatet delar vi jämnt mellan partners och alla våra biträdande jurister tjänar lika mycket baserat på erfarenhetsnivå.
Vad heter det, sa du?
Pure Lockstep.
Okay.
Heter det. Mm. Och det är andra byrån i Sverige som har det systemet när det gäller vinstdelning.
Vilka är fördelarna med det, tycker du då?
Väldigt stora fördelar. Vi blir en väldigt kollegial byrå där man samarbetar och en väldigt stark företagskultur där man inte har en intern konkurrens utan där man kan tillhandahålla den bästa juridiska rådgivningen till klienterna.
Mm. Blir det kamrat och fostran då också?
Ja, absolut. Hård kamrat och fostran.
Mm. Men ungefär hur stor del jobbar med miljörätt skulle du säga utav de här 650?
Ja, men vår miljörättsgrupp består av ungefär 35 jurister och vi är spridda på de svenska kontoren. Flest i Stockholm och i Malmö.
Och uppfattningen att Malmö är väldigt starkt när det kommer till miljörätt och kanske särskilt vindkraft.
Ja, till vindkraft skulle jag nog säga att vi har haft ett litet nav i Malmö och det beror historiskt på att en tidigare delägare jobbade mycket med vindkraft och sen jag och en annan delägare jobbar mycket med vindkraft så att vi sitter ju i Malmö. Men annars jobbar vi ju lika mycket med energi på alla kontor. Det är mycket man gör i energisvängen idag med tanke på energiomställningen. Så många av våra klienter och våra ärenden är kopplade till energi.
Och det låter ju som att ni jobbar väldigt brett. Men skulle du kunna vara lite mer konkret? Vilka typer av tjänster är det ni erbjuder inom energibranschen?
Ja, men precis. Precis som att byrån i stort erbjuder all affärsrådgivning till klienterna så är det på samma sätt inom energibranschen. Vår branschgrupp för energi består av jurister från flera olika verksamhetsområden. Så vi kan erbjuda rådgivning inom hela energisektorn. Så vi jobbar med energirelaterade transaktioner och projektfinansiering, tillståndsprövningar, tvister och regulatoriska frågor. Men även skatterådgivning och konkurrensrätt och fastighetsrätt kommer in. Så det är spektrat. Ja, det hela spektrat egentligen inom energisektorn.
Och hur ser ert team ut som är kopplat till vindkraft. Vilka, hur många är ni där och vilka kompetenser har ni i det teamet?
Jag räknade faktiskt igår inför poddinspelningen hur många vi är som jobbar specifikt med havsbaserad vindkraft. Och där är vi ungefär 20 jurister som jobbar mycket med det. Och sen är det ju ännu fler som också är involverade i landbaserad vindkraft. Så att de flesta i vår miljögrupp jobbar ju på något sätt med tillstånd kopplade till vindkraft. Och sen har vi ju såklart kollegor inom andra grupper, inom bank och finans och M&A och skatt och fastighet och infrastrukturprojekt som också jobbar till vindkraftbranschen.
Och jag har ju erfarenhet att jobba tillsammans med dig och ditt team, och då särskilt som ombud i tillståndsprocesser. Och jag tänker lite på den rollen som ombud. Jag vet, det var flera gånger där jag var jättefrustrerad och ville ringa rådmännen och domaren och du sa, stopp och belägg, det här skjuter vi. Och, ja, vad innebär det att vara ombud, skulle du säga?
Ja, men att vara ombud är att vi liksom hjälper ju klienterna genom hela tillståndsprocesserna. Alltså från de första strategiska besluten egentligen. Man har ett projekt, man vill dra igenom vilka tillstånd behövs och hur ska vi på bästa och smidigast sätt nå de målen och få de tillstånd som behövs. Så man jobbar ju i de här processerna under många, många år, vilket är jätteroligt. Man kommer ju verkligen nära sina klienter. Men man tänker på utmaningen i rollen, så skulle jag säga att det handlar om att kunna sätta sig in i ganska många tekniska, komplicerade frågor och sen omvandla det till juridiska. Vi kan liksom presentera ett underlag till en ansökan så att andra jurister på domstolar och myndigheter och andra handläggare av tillståndsprocesserna förstår vad våra klienter söker om för verksamhet. Mm. Och sen så kan det vara man får hantera klienternas önskemål också och stoppa Olle som vill ringa och skälla på domstolar som tar tid på sig.
Ja. Det föll ut väl, så det var väl klokt att följa ert goda råd där. Mm.
Men hur tycker du att det kan bli en konflikt där ibland när man då har sådana som Olle som ringer och pressar på och samtidigt kunna då för eller liksom arbeta med de här miljömässigt hållbara lösningarna och kunna liksom stå upp för juridiken där? Ser du att det kan bli någon konflikt däremellan ibland, och hur hanterar du det?
Nej, det ser jag inte som en konflikt, utan det är ju vår roll som rådgivare att se till så att processen går så smidigt och bra som möjligt. Så att det ingår ju i det som vi får betalt för. Att leda klienterna rätt, så som vi tycker man bör göra i alla fall.
Ja, men vi har varit inne lite på det här också. Du sa det att ombud så innebär det i princip också att vara med tidigt i processen. Men jag skulle säga, när brukar ni i normalfallet bli tillfrågade om hjälp? Alltså då i relation till när man har startat ett projekt. Och när skulle ni vilja bli engagerade i projektutvecklingen idealt?
Vi blir oftast tillfrågade mycket tidigt i processen. Redan när klienten i tidigt projektstadie har beslutat om att man vill gå vidare och gå framåt med ett projekt, och när man börjar sätta ihop sitt team av olika konsulter. Och det är också där som vi vill börja för att generera bäst och mest strategisk rådgivning som är anpassad för klientens önskemål. Kommer vi in lite senare så kanske vi har andra perspektiv som gör att man får göra vissa omtag. Och därför tycker vi att det kan vara bra att vi får vara med tidigt i processen. Och dessutom blir vår rådgivning bättre ju mer vi förstår och känner projektet och de affärsmässiga övervägandena kring olika verksamheter.
Intressant. Och nu när vi har en, får man ändå säga, ledande expert inom miljöjuridiken för offshore vind, så tänkte vi grotta ner oss i några olika frågeställningar. Men om vi börjar med att titta på vilka tillstånd som krävs. Man får ju ofta höra att det är väldigt många och att det blir omständigt då när det är flertalet tillstånd som ska sökas. Men skulle du lite kort kunna redogöra för vilka tillstånd är det som krävs för att bygga en havsbaserad vindkraftpark?
Mm. Jo, men det är ju en liten hög av tillstånd man behöver samla på sig. Om man ska bygga inom Sveriges sjöterritorium så kräver det tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet och för miljöfarlig verksamhet. Det söker man hos mark- och miljödomstolen. Men är man ute i Sveriges ekonomiska zon så behöver man tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Men utöver det så är det ju många områden till havs som ligger... det ligger många Natura 2000 tillstånd till havs. Och finns det en risk att man påverkar de skyddade värdena inom Natura 2000-områden så behöver man också ett särskilt Natura 2000-tillstånd. Sen behöver man ett antal tillstånd för att lägga ut kablarna, både inom parken och till land. För exportkablar inom Sveriges sjöterritorium så behöver man också miljötillstånd och man behöver koncession enligt ellagen. Och sen för att lägga kablar på kontinentalsockeln så finns det en annan lag som heter lag om kontinentalsockeln som man behöver tillstånd till. Och det får man från regeringen enligt lagen om kontinentalsockeln. Sen finns det lite andra tillkommande tillstånd. För att utforska havsbotten behöver man undersökningstillstånd. Och man behöver spridningstillstånd i vissa fall för att sprida geologisk information eller geografisk information. Och det kan krävas artskyddsdispenser och biotopskyddsdispenser, dumpningsdispenser. Så att det är lite beroende på var verksamheten är lokaliserad och vad verksamheten kan påverka för någonting.
Och lite som Erik var inne på här så det har ju varit en stor kritik i många år kring de här lagarna och hur de samspelar. Du som jurist, hur ser du på det? Tycker du den kritiken är befogad i sin helhet eller finns det delar som är bra?
Ja, men man får nog tänka på att lagarna antogs och skrevs när inte med havsbaserad vindkraft i åtanke på det sättet, utan detta har ju liksom kommit upp nu när vi har den här explosionsartade projekteringen till havs. Men absolut, när man ser hur omfattande prövningar det är och man ser att man hade kunnat lägga samman fler av de här tillstånden, så det är klart, det finns ju behov av en översyn och det vet vi också. Det håller man på att titta på.
Mm. Det skulle vara svårt att göra det mitt i den här racet eller vågen, vad man nu kallar det för.
Ja, och göra helt nytt system skulle det vara. Men att förenkla och kanske integrera några prövningar till ett och samma tillstånd, det är ju inte ett jättekomplicerat ändringsförfarande.
Och nu har ju du varit inne i en lång radda projekt här till havs. Och vilka är de vanligtvis de största motstående intressena som du har stött på där?
Ja, det finns ju lite olika motstående intressen. Men jag skulle säga Försvarsmakten och naturvårdsintressen. Och framförallt då känsliga arter som fåglar och tumlare. Sen finns det också en del motstående intressen när det gäller sjöfart och yrkesfiske. Och såklart är man inne i Sveriges sjöterritorium, då träder det kommunala vetot in. Som också är en utmaning för många projekt.
Nu har det ju varit en del rättsfall och det har ju börjat prövas och komma upp för prövning flera projekt. Så. Och tittar man historiskt så har det ju ändå varit en del... vad ska man kalla det för, processer juridiska kring offshore. Och tycker du det är något särskilt rättsfall eller någonting där som har drivit någon praxis som är intressant att diskutera?
Bra fråga. Vi har inte sett så många beslut och domar än avseende havsbaserade vindkraftparker. De som är i drift idag, de byggdes ju för mer än 10 år sedan. Och sen dess har vi ju fått 4 beslut för offshore-parker. Så jag skulle nog säga att alla beslut som kommer är intressanta. Och man kastar sig över dem och läser och ser vad som kan vara nytt och vägledande för kommande projekt.
Och vi hamnar ju lätt i en liten bubbla i svensk vindkraft. Men vi försöker i den här podden också titta, blicka utomlands. Och tänkte höra om det finns några lärdomar att dra från internationella exempel när det gäller hur andra länder hanterar tillståndsprocesser och juridiken. Har du några tankar kring det?
Ja, men Sverige sticker ju ut en hel del jämfört med andra länder i Europa genom att vi inte har infört ett auktionsförfarande som man har i de flesta andra länder. I Finland har man i nuläget inte ett auktionsförfarande i den ekonomiska zonen, men är på väg att införa det. Så då blir egentligen Sverige bland de sista länderna om det skulle införas ett auktionsförfarande, vilket det finns förslag på. Så i nuläget är det ju fritt, om man säger så, att söka tillstånd där man vill. Medan det internationellt är mer styrt vilka områden som staten har pekat ut som lämpliga att exploatera. Men sen finns det ju alltid någon form av tillståndsförfarande även i länder där man har ett auktionsförfarande. Man ska ändå igenom en tillståndsprocess. Men det är klart att har man ett auktionsförfarande där man har pekat ut lämpliga områden och man då redan har avgjort och bedömt avvägningar mot motstående intressen, så är ju såklart riskerna mindre i den tillkommande tillståndsprocessen.
Och vad tänker du där åt? Vi vet ju att det kommer väl ett förslag snart där man kanske landar i det här att Sverige också bör införa ett auktionsförfarande i någon form. Och vad tänker du de juridiska konsekvenserna av det? Vi diskuterade det lite kort här när vi åt lunch och du sa att det kommer ta många år. Men vad tänker du juridiskt kring ett sådant förslag och vilka implikationer skulle det få, tror du?
Men dels så tycker jag att det är ganska väntat om vi inför ett auktionsförfarande givet hur det ser ut i våra grannländer framförallt. Men sen tar ju lagstiftningsprocessen ganska lång tid och sen ska man etablera ett system för auktionsförfarande. Så på det sättet kommer det ta några år innan ett sånt är på plats. Och jag tror inte att de befintliga projekt som idag är under tillståndsprövning på något sätt kommer pausas eller att man inte kommer fatta beslut i dem. Eftersom vi har ett behov av att bygga ut vindkraften till havs så kommer de projekten att prövas enligt nuvarande lagstiftning.
Så om man då har fått rätten att bygga på en plats, så även efter införandet av en sån ordning så kommer ju den rätten bestå.
Mm.
Eller för att annars måste att upphäva en sån rättighet är väl inte riktigt möjligt för
regeringen. Nej, det kommer man inte göra. Om man får sitt tillstånd så kommer man få bygga enligt det. Så auktionsförfarandet ser jag är en framåtblickande system för att hantera det här på längre sikt.
Just. Och om vi tittar på det nuvarande systemet så finns det en liten egenhet med det, nämligen att flera projekt kan överlappa varandra och man har ingen riktig exklusivitet innan man har erhållit tillstånd. Och varför finns den möjligheten? Hur har man hamnat där och hur tror du att det kommer att hanteras framåt med de många överlappande projekten som finns?
Mm. Bra fråga.
Fram med spåkulan nu.
Ja, fram med spåkulan. Bara ta ur den ur väskan här. Nej, men till skillnad från projekt på land så kan man liksom inte säkra tillgången till ett havsområde. Man kan inte säkra sin rådighet eller sin ensamrätt att söka tillstånd. Och det är ju den stora skillnaden när man är ute till havs. Utan den rätt man har att bygga vindkraft får man genom sitt slutliga tillstånd. Så det finns inte heller någon reglering idag om hur domstolar och regeringen ska hantera de här projekten där ansökningar har getts in på överlappande områden och i nära anslutning till varandra och prövas parallellt. Och vi har inte heller sett någon liksom etablerad praxis för hur det här ska hanteras. De projekt som har fått tillstånd där man har projekterat på samma område, det finns ett sådant exempel, då har ju regeringen gjort så att man har fått varsitt område. Men nu ligger det ju ett antal projekt på regeringens bord för beslut där det är projekt på samma yta. Men Ja, spåkulan ger inget svar.
Det var det man hoppades på här.
Ja, jag hoppas på det också. Men det hade underlättat i rådgivningen till klienterna att kunna säga. Nej, men så är det. Så det blir intressant att se. Ja. Man uttrycker det diplomatiskt. Mm.
En annan, ja, det är väl egentligen en juridisk fråga, och det är ju det här med avvecklingen och återställande av havsområden, och det är ju en fråga som väldigt ofta kommer upp när man är inom territorialhavet så framför allt. Och ja, kan du redogöra för hur hanterar man det idag i de här ansökningarna som går in?
Nej, men i tillstånden så brukar föreskrivas att projektören ska nedmontera och genomföra en återställning efter den avslutade driftfasen. Men detta är ju väldigt långt fram i tiden, så det är svårt att sia om hur lagstiftningen ser ut vid den tiden och vilka miljökrav som då finns. Och det kanske inte alls är det lämpligaste att riva upp allting som är etablerat på botten. Turbinerna, ja, men kablar till exempel som är nedgrävda, det kanske orsakar större påverkan på bottenmiljöerna att riva upp dem och störa de livsmiljöer som etablerat sig på botten. Så tillstånden föreskriver idag att man ska ta fram en avvecklingsplan som man ska lämna in till tillståndsmyndighet eller tillsynsmyndigheten innan vindkraftparken stängs ner och nedmonteras, för hur man gör detta på bästa sätt ur miljöhänseende. Och sen så ställs också krav på att vindkraftsprojektören ställer en ekonomisk säkerhet för de kostnader som krävs för att avveckla vindkraftparken.
Och där tillsynsmyndigheten är inom territorialhavet, då fungerar det likadant som det onshore helt enkelt. Då är det länsstyrelse, eller kan en annan myndighet utses att utöva tillsyn och ansvara för det här?
Det kan det ju vara om det utpekas, men det är ju länsstyrelsen som brukar vara tillsynsmyndighet.
Och en annan liten speciell egenhet med de här tillståndsprocesserna är ju att när man är i den ekonomiska zonen så behöver man samråda med grannländer enligt Espo-konventionen. Skulle du kunna utveckla lite mer hur det fungerar och vilket inflytande som grannländer har på vindkraftprocesser här i Sverige i den svenska ekonomiska zonen?
Mm, absolut. Och nu vill jag rätta dig lite, Erik, om du tillåter mig. Men det är egentligen alla verksamheter, oavsett om det är inom ekonomisk zon eller inom
territorialhav.
Ja, territorialhav, som påverkar gränsöverskridande, som kan omfattas av ESFO-processen. Men ofta ser det ju närmare man är ett grannland, desto större risk för gränsöverskridande påverkan. Och då finns det ju den här ESFO-processen som bygger på ESFO-konventionen om gränsöverskridande påverkan. Och ESFO-processen följer en given struktur som leds av den ansvariga ESFO-myndigheten. Och i Sverige är det Naturvårdsverket. Och då ska man tillhandahålla underlag och information om sitt planerade projekt till de andra länder i närheten som kan bli berörda. Och ge de här länderna tillfälle att inkomma med synpunkter på projektet och de eventuella gränsöverskridande effekterna. Och det ska man då arbeta in i det underlag man ger in i den miljökonsekvensbeskrivning man tar fram. Och man ska bemöta de här synpunkterna under tillståndsprocessen. Och ESFO-processen ska vara avslutad innan slutligt beslut fattas i regeringen då, om det är fråga om en park i den ekonomiska zonen.
Ett annat intresse är ju Natura 2000 och Natura 2000-områden. Och när det kommer till offshore där så har det ju växt fram en praxis, får man väl ändå säga, inte minst i Europa, som lite förs över mellan olika länder. Men vad tänker du kring det, den praxis som har varit, och i vilken trend hur påverkar det här förutsättningarna för offshore vind i Sverige, skulle du säga?
Ja, men Natura 2000-regelverket bygger ju på EU-direktiv, så det är klart att den praxis som kommer från EU-domstolarna är av direkt betydelse för Sverige också och projekten här. Och vad man kan säga av praxis generellt är ju att beviskraven är ju högst ställda för att kunna få ett Natura 2000-tillstånd. Så att ställer stora krav på en projektör som söker Natura 2000-tillstånd att visa att verksamheten inte kommer att störa skyddade arter eller skada skyddade livsmiljöer i en betydande utsträckning.
Tycker du att den praxis som växer fram kring offshore vind i relation till andra typer av verksamheter offshore är balanserad? Eller, för ofta som utvecklare tycker man att det är så himla strängt mot oss som ska bygga vind, medan andra verksamheter, ja, inte minst militärövning och sprängningar och annat, har liksom andra krav. Delar du den bilden eller är det bara...
Men tänker du generellt på verksamheter i havet?
Ja, verksamheter i havet kopplat till Natura 2000. Är det särskilt strängt, tycker du, för offshore vind? Eller skulle man kunna dra en... Ja, är ungefär samma?
Ja, men jag tror när man ju söker tillstånd så har man ju ett särskilt beviskrav på att visa att man inte stör och skadar de här miljöerna på ett annat sätt än en annan typ av verksamhet. För det är ju verksamhet som ska stå här i så många år.
Kanske också att det har växt fram ganska nyligen, medans praxis för andra typer av verksamheter har växt fram förr. Kraven inte var lika stränga kanske.
Nej, men tittar man på sjöfarten idag så har de ju utrustningar på sina båtar som kan orsaka rätt så störning för livet i havet, påverkan på tumlare och fisk och så. Men det är ju inte reglerat, medan det blir ganska tufft reglerat i tillstånden för vindkraftparkerna. Så där är det ju en skillnad, absolut.
Och en annan fråga kopplat till tillstånden är ju att EU vill snabba på det här förfarandet. Samtidigt så har vi de här tillstånden som du räknade upp och de processer kring dem som ofta tar tid. Vilka möjligheter ser du att det faktiskt kan bli förändringar och att det kan gå snabbare att få tillstånd?
Ja, men jag tycker att det finns ganska många åtgärder man skulle kunna vidta för att snabba på processerna, och flera förslag ligger ju redan på bordet hos regeringen, och nu pågår ju också en utredning om havsbaserad vindkraft. Man har till exempel föreslagit en lagändring om att regeringen ska kunna besluta om Natura 2000-tillstånd för verksamheter i ekonomisk zon. Och det tycker jag skulle effektivisera prövningen väldigt mycket, genom att länsstyrelsen inte behöver fatta separata Natura 2000-tillstånd. Sen har man också föreslagit att mark- och miljödomstolarna ska bereda ansökningar om tillstånd till vindkraft, vilket hittills har gjorts av länsstyrelser, och där det tror jag också skulle kunna påskynda processerna en hel del, eftersom domstolarna har vana och erfarenhet av att handlägga komplicerade miljöprövningar. Men sen så tror jag också att man med på ett övergripande plan kan tydliggöra för myndigheterna vilken roll och ansvar de har i att främja utbyggnaden av elproduktion och elnät, och vilka frågor som ska ha företräde i avvägningar. Idag så bevakar alla sektorsmyndigheter sina intressen av naturliga skäl, oavsett om det rör sjöfart eller kulturmiljö. Så, och det är ju naturligt att de gör det, men med mer fokus på vilka klimat- och utbyggnadsmål vi har, så kan det ju också hjälpa myndigheterna att göra rätt och rimliga avvägningar mellan olika intressen.
En annan utmaning som vi brottas med är ju, som du var inne på tidigare, det är ju Försvarsmakten. Och här, vi har ju lite anteckningar här med frågor, och här sitter en smiley-gubbe. Och det är... alltså, vilka juridiska möjligheter skulle det finnas för att liksom förändra Försvarsmaktens inställning till havsbaserad vindkraft? Var ska lobbypengarna gå? Alltså, vilken typ av lagstiftning skulle behöva förändras?
Men detta är ju 10 000 kronors frågan. Ja, det är problemet idag att man inte riktigt vet vad Försvarsmakten behöver, och att de inte heller riktigt kan berätta vad som kan vara problematiskt i vissa områden. Det är ju känslig information, och det har vi liksom alla förståelse för. Men det gör ju att diskussionerna också blir svårare att komma fram i. Och det är ju rätt uttröttat och lite tjatigt att säga det här igen, men jag tror faktiskt att det måste till bättre dialog eller kanske liksom en större förståelse mellan Försvarsmakten och vindkraftsutvecklare. Både för att de som utvecklar vindkraft ska förstå vad Försvarsmakten behöver, men också att Försvarsmakten kan nog hämta in väldigt mycket kunskap från vindkraftsutvecklarna, hur de här parkerna fungerar rent tekniskt och vad, ja, men om Försvarsmakten på något sätt kan gynnas av utbyggnaden. Och jag sitter inte på några svar. Så det är en jätteknepig fråga, men till syvende och sist så hamnar det ju väldigt högt upp på regeringens agenda, och det är ju politiska beslut som måste fattas om vilka intressen som ska ha företräde.
Så juridiken som omgärdar det här är krasst att det riksintresset har en högre värde än andra intressen, helt enkelt. Mm. Och sen vet man inte mer.
Ungefär så, ja.
Ja.
Mm.
Ja, det är en väldigt intressant frågeställning som jag tror många skulle vilja förstå lite bättre hur det fungerar. Men om vi hoppar vidare till en annan frågeställning som jag tycker är lite intressant här, och det är ju att du har ju möjligheten att se hur olika typer av bolag jobbar. Du har flera olika kunder och du har säkert sett bra exempel och kanske några mindre bra exempel. Har du några generella tips som du har dragit utifrån att ha sett olika företag? Någonting som du tycker vissa man ska tänka på så man kan göra någonting riktigt bra eller någonting man inte ska göra? Och ja, några tankar kring det?
Ja, men generellt tycker jag att man ska undvika att ha för många genvägar. Det lönar sig sällan på sikt, utan att satsa på att ta fram bra och gedigna undersökningar, gör ett ordentligt grundarbete med underlaget från start. För att ens miljökonsekvensbeskrivning och ansökan ska bli så komplett och väl underbyggd som möjligt. Det vinner man mycket på i slutändan, och man vinner ett annat förtroende från de myndigheter som ska granska de här underlagen sen under tillståndsprocessen. Så det är ett generellt medskick. Sen ju närmare land man kommer, så blir ju dialogen och informationen till närboende och näringslivet i övrigt mycket viktigt för att skapa acceptans för projekten, eller i vart fall att man kan tillhandahålla information om vilka planer man har. Och det är också syfte att skapa trovärdighet och tillit till projekten och till projektutvecklaren.
Och i den ekonomiska zonen så finns ju inte vetot. Hur tar regeringen då hänsyn till synpunkter från närboende och andra som inte vill ha en vindkraftpark? Är det på motsvarande sätt som med det kommunala vetot att regeringen har möjlighet att ta in det i beaktande, eller i den ekonomiska zonen är det väldigt strikt juridiskt specificerat vad man ska ta hänsyn till?
Det är samma grundläggande regelverk i miljöbalken som kommer in i en tillståndsprocess även i ekonomisk zon. Men däremot ligger ju de här parkerna så pass långt ut till havs så att det är ju i princip inga närboende på land som påverkas. De kan ju synas på håll. Och det ska man ju såklart vägas in om det är en känslig miljö som påverkas. Men just i förhållande till närboende och enskilda intressen så blir de ju betydligt mindre när man är ute ekonomiskt.
Vi har en sista fråga här innan vi går vidare till lite framtidsspaning. Nu har vi ju diskuterat lite olika lagrum och frågeställningar här. Och om man ska summera, vad är din uppfattning om de här tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft? Om du fick liksom välja någonting som vi skulle justera här och nu, vad kommer först upp i tankarna då?
Ja, men några punkter kan jag nog räkna upp här. För det första, lägga samman vissa prövningar. Natura 2000-tillstånd tillsammans med CS-prövning. Också att undervattenskablar kan prövas tillsammans med parken. Se över tillstånden för kabeldragningar till land, för exportkablarna, som idag kräver 3 tillstånd. Mm. Kan man lägga samman de prövningarna eller effektivisera? Här har det gjort väldigt mycket. Det hade också varit bra om projekten kan få tidigare besked om möjliga anslutningspunkter på land, för att man ska kunna börja jobba med nätanslutningarna i tid, för de prövningarna tar också lång tid. Jag har full förståelse för att det är svårt för Svenska kraftnät att veta var någonstans vindkraften byggs ut. Men det är såklart ett önskemål. Och sen är det ju många projektörer som sitter och väntar på undersökningstillstånd, vilket är en förutsättning för att kunna ta fram underlag för en ansökan, att få ut och titta hur det ser ut på havsbotten. Och de tillståndsprocesserna tar ganska lång tid jämförelsevis. Ungefär 1,5 år, ibland 2 år.
Är det fortsatt så?
Det är fortsatt så, och jag förstår att resurserna är knappa på sina håll och att man jobbar så snabbt man kan. Men det blir ju att många projekt får vänta tills man har dem på plats innan man kan.
För det är ju särskilt allvarligt just då om man har kanske, man behöver undersökningstillstånd till kabelkorridorer. Och har man då, och hamnar man ju lätt i otakt då om man har ett projekt som man har kommit en bit på och sen har man fått en idé om från SVK om man ska ansluta. Det är ju väldigt drabbande.
Mm.
Ja,
så är det.
Det är bara konstatera. Ja. Man hade ju hoppats på att det skulle bli en förbättring när SGU tog över det här uppdraget.
Ja, precis. Och det hade det nog blivit. Men sen finns det ju en möjlighet för olika myndigheter att ändå putta upp ärendena till regeringen så att det blir en till vända hos regeringen med undersökningstillstånden.
Ingen sagd, ingen nämnd.
Nej, ingen sagd, ingen nämnd.
Vilken myndighet.
Ja. Ja, intressant. Om vi hoppar vidare lite med framtidsspaning, om du plockar upp spåkulan från väskan här igen, så det pågår en väldigt snabb teknisk utveckling inom havsbaserad vindkraft, och vi ser ju nya lösningar till exempel kring fundamenten och då att man då har flytande vindkraftverk. Hur ser du att juridiken kommer att anpassas med tanke på den utvecklingen?
Ja, men i tillstånden så är vi ju måna om att söka om tillstånd till verksamheter som är teknikneutral. Att projektörerna får tillstånd som är så pass flexibla vad gäller till exempel val av fundament. Och det är viktigt att miljöprövningen inte blir teknikinriktad utan funktionsinriktad. Så att det inte är en viss teknik som prövas, utan att man har möjlighet att etablera vindkraftverk med olika fundament eller olika tekniker när det väl blir dags att handla upp och etablera de här parkerna, för det ligger ju många år framåt i tiden. Och den förståelse för behov av flexibilitet, det uppfattar jag finns hos tillståndsmyndigheterna idag.
Och det är det här worst case-scenariot.
Precis. Man får ju redogöra för vad som blir den största påverkan på miljön.
En annan fråga som bubblar väl rätt mycket i branschen nu generellt och kanske framförallt offshore, det är ju NATOs, vårt inträdande i NATO och hur det kan komma att förändra förutsättningarna för utveckling av offshore vind i Sverige. Vad säger spåkulan? Vad tror du?
Ja, den är lite grumlig, spåkulan. Det är lite svårt att säga, men en förhoppning i alla fall är att de kanske känsliga frågor som tidigare varit kopplade till NATO, övningsområden eller ja, rent försvars relaterade frågor och problematik som finns framförallt i Östersjön kan bli enklare för Sverige att lyfta nu inom ramen för samarbetet. Mm. Det är väl min personliga
positivt
förhoppning.
Ja. Ja, men det blir väldigt spännande att följa. En annan förändring som inte är positiv, det är ju klimatförändringen. Och vad tänker du kring klimatförändringens påverkan på juridiken kring havsbaserad vindkraft. Tror du att trycket att behöva göra mer när det gäller fossilfri energi kommer göra att juridiken kommer att ändras och att det då på något sätt blir enklare?
Ja, men absolut. Vi är ju redan inne på den vägen. Det har gjorts mycket redan mot bakgrund av de klimatmål som vi har, och det är havsplaneringar och det är kommande lagändringar för att effektivisera prövningarna med mera, så som har antagning som är på gång. Så det är uppenbart att utbyggnaden av förnybar elproduktion är ett angeläget intresse för inte bara Sverige utan för hela EU och världen, och att det är det som pushar på lagstiftningen också, och så kommer väga tungt i avvägningar mellan olika intressen.
En annan framtidsspaning är ju det här med digitalisering av tillståndsprocesser. Och där har vi sett exempel nu när Wind Europe har väl utvecklat något form av verktyg. Jag tror det har varit på test i Danmark, om inte jag helt säger fel här. Får vi se. Men på något sätt att försöka att effektivisera, digitalisera och kanske på sikt använda stor data och AI för den här typen av tillståndsförfarande. Vad tänker du om det? Är det någonting vi kommer hinna se?
Ja, men det tror jag. Alltså liksom att AI är inne i alla typer av verksamheter och branscher, så tror jag att det kommer kunna hjälpa till i hantering av insamling av väldigt stora mängder data och analys och sammanställning av underliggande information och hjälpa till vid granskning av stora dokument och underlag. Det tror jag absolut.
Vi brukar även alltid beröra kompetenssituationen i branschen. Och det är ju väldigt spännande att ha dig från juridiksidan här. Jag tänkte höra lite hur ser kompetenssituationen ut för jurister och advokater? Finns det tillräckligt många? Utbildas det tillräckligt många för att hantera allting som händer inom, jag menar, särskilt på miljösidan?
Ja, men sett överlag så finns det i nuläget varken brist eller överflöd av jurister, men vi märker ju att efterfrågan på miljörelaterad juridik växer ju enormt. Bara för att titta på vår miljörättsgrupp så var vi i Malmö för låt säga 10 år sedan kanske 3-4 jurister, och nu är vi liksom 20. Så att den kompetensen kommer efterfrågas ännu mer, tror jag.
Och en annan fråga är ju det där, vi tänker liksom, om vi har lyssnare här som kanske funderar på också ge sig in i det här yrket så att säga. Vad är en bra jurist, tycker du? Vilka egenskaper ska man ha för att lyckas väl i det här yrket?
Ja, det är många typer av personer som passar inom det här yrket. Mm. Man behöver en wide range av kompetenser. Mm. Vissa är grymma på att knäcka på komplexa juridiska frågor, och andra är otroligt drivande transaktionsjurister som gillar snabba puckar och lösa problem snabbt. Så egentligen passar alla typer av personer i det här yrket. Men generellt så bör en jurist vara lyhörd för klientens behov och problem. Man bör vara nyfiken och bra på att skriva och formulera sig. Och ha en hög integritet. Kunna säga till Olle när han ska ringa till domstolen. Men ibland måste man säga till klienten vad man
tycker. Jag var så arg på dig, Madde.
Ja, det kan jag tänka mig att det var.
Mm. Nej, men det är bra. Ja, förlåt. Erik, du hade en fråga.
Ja, precis. Man har ju läst lite sådana här framtidsspaningar om AI och att vissa juristdelar kommer att ersättas av AI. Är det någonting som ni går runt och oroar på Malmökontoret att AI kommer ta era jobb?
Nej, det gör vi inte. Vi har en jättestor satsning på Malmö Svartling. Flera uppstartsbolag som jobbar med att ta fram AI-verktyg för att hjälpa oss i vår verksamhet. Och kanske att de här allra enklaste juridiska frågorna, som att hitta en lagstiftning eller liksom enklare rådgivning av det som man kan söka idag på nätet. Det kommer ju såklart att AI-verktygen att fånga upp också, men AI kommer liksom inte ersätta den mänskliga hjärnan i analyser av lite svårare karaktär. I alla fall inte än på ett tag, kanske när jag har gått i pension någon gång. Men vi ser att det kommer vara ett väldigt bra verktyg för att inhämta och sammanställa information och effektivisera vårt arbete.
Mm. Vad är det roligaste med ditt jobb?
Variationen i uppdragen och klientkontakterna och att få jobba i stora projektteam mot gemensamma mål. Och framförallt för min egen del så tycker jag det är roligt att och spännande att jobba i samhällsangelägna projekt såsom energiomställningen. Just.
Och sen tänkte vi höra om du kunde ge lite tips till nya branschen, om det är något i din karriär som du ångrar att du har gjort eller något som du ångrar att du inte gjort.
Det är en bra fråga. Nej, jag ångrar nog ingenting. Men ett tips till nya jurister är väl att man inte ska tänka så jäkla mycket. Utan hitta det som man tycker är kul. Och så kommer man att hitta sin plats i arbetslivet tids nog. Man ska halka från den där bananskalen och komma in på de spår som man leds in på för att man tycker att det är roligt och intressant och givande. Och ha liksom lite förlitan på det.
Mm. Har vi en sista avslutande fråga som vi ställer till alla och lite på det här temat då. När man ser tillbaka på sin karriär, så har du något ögonblick, något projekt som du har jobbat med och som du är stolt över och som du kanske kan dela med oss? Något som har varit svårt men som du har lyckats med?
Ja, men jag blir alltid väldigt glad och stolt när jag ser att projekt som vi har hjälpt till med faktiskt realiseras. Ett exempel var förra året var jag och besökte en stor vätgasproduktionsanläggning. Och det var otroligt stimulerande och kul att få se de här elektrolysörerna på plats. Och vet att man har hjälpt till med det. Och jag hoppas att jag inom några år får besöka en offshore park som jag har arbetat med.
Ja, men jättefint. Stort tack Madeleine för att du kom till podden.
Ja, men tack så hemskt mycket. Ja, jätteroligt att få prata med er.
Mm. Mm. Tack. Tack. Stort tack också ni som har lyssnat. Det är väldigt roligt att ni gör det och att ni hör av er. Idag fick jag ett väldigt glädjande samtal ifrån en lyssnande. Och det är onekligen roligt. Hoppas ni får en fantastisk helg och att ni går in och likar vår sida på LinkedIn, Vindkraftspodden, och gärna vår konsultsida också, Nuvera Energy. Ha en fin helg. Tack, hej.